säger jag god morgon också till alla som sitter och lyssnar och tittar på detta. Peter Eriksson heter jag och är medlem i den här församlingen. Vi har under några söndagar tidigare här mötts inför de stora eller de klassiska Jesusberättelserna som finns i Nya testamentet. Och vi ska fortsätta där idag. En text som både är uppmärksammad och välkänd, kanske en av de mest välkända berättelserna om Jesu liv. En levande skildring om Jesus och äktenskapsbryterskan. Och vi går till Johannes evangeliet och läser därifrån. Början i vers 7 och 53 och framåt en bit. Och ni kommer att få den på era skärmar där. Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärde och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du?" Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. Och när de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en. De äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: "Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?" Hon svarade: "Nej, herre." Och Jesus sade: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer." Och det här är som sagt för många en bekant bibeltext i Nya testamentet och i ett av de starka Jesusmötena som finns. Och texten börjar egentligen här som vi såg med en avslutning. Jag tycker den kan vara lite symptomatisk i dessa tider. Alla gick hem, var och en till sitt. Kanske en text för coronatider. Men Jesus, han går till Olivberget. Kanske för att be. Men sen går han vidare ner till templet. Och det är då de kommer, de skriftlärde och fariserna. En kvinna har blivit tagen på bar gärning och ertappas med äktenskapsbrott. Ett allvarligt brott i den här kulturen, och Mose lag säger att de som begår detta ska stenas. Och kvinnan är tagen på bar gärning. Där kan man ju fråga sig lite grann hur det har gått till. Har man legat och spanat en hel natt för att kunna upptäcka det här och gripa in i akten? Har man betett sig som några slags smygfotograferande paparazzis på lur? Det kan man fråga sig. Bakgrunden till det här är att Jesus levde ju i ett patriarkalt samhälle med både skamkultur och starka hedersinslag. Och om vi ännu idag kämpar för kvinnors rättigheter så är denna tid total öken på det området. Kvinnor var inte ansedda för mycket. De var inte fullvärdiga människor och samhällsmedborgare utan lägre stående varelser med minimala rättigheter som därmed kunde behandlas mindre respektfullt. Judiska män tackade dessutom Gud varje dag för att de inte hade fötts till kvinna. Och det som också slår i den här texten är hur förnedrande den här kvinnan behandlas. Hon släpas fram till Jesus utan hänsyn, som vi förstår, till vem hon är. Inte som en levande individ utan som ett objekt att användas i ambitionen att försöka sätta Jesus på det hala. Och man kan fråga sig, var är mannen? Enligt Mose lag så är också det han skyldig till detta och skulle ställas till svars. Är det ytterligare ett uttryck för det patriarkala samhällets kvinnosyn som gör att kvinnan behandlas och förnedras på det här sättet, men det finns ingen man med i anklagelsen? Vi har ju genom historien sett att kvinnor ofta, ja fortfarande, behandlas på det här förnedrande sättet. Männen har alltid sett till att klara sig undan medan kvinnor har fått betala konsekvensen och alltid har dömts hårdare. På senare tid så har det ändå tagit steg i en rätt riktning, så att säga. Vi har genom både MeToo-rörelser och den kris som vi här i Sverige har haft kring Svenska Akademien sett att man får stå till svars för vad man har gjort. Den kände kulturprofilen Jean-Claude Arnault har efter år av sextrakasserier nu dömts för det. Och att han gick under namnet Janne Kladd, så kan vi bara ana hans beteende. Men det andra som också är slående i det här är att kvinnan är inte huvudpersonen i den här konspirationen. Det skriftlärde är egentligen inte ute efter kvinnan i första hand. Hon är bara en bricka i ett spel. En rekvisita i en religiös konfrontation för att sätta Jesus på prov. Och det gör ju inte behandlingen av henne mindre hemsk. De skriftlärde kommer här alltså och ställer Jesus inför ett dilemma. Dömer han henne så visar han sig inte att vara den där barmhärtige och kärleksfulla rabbin som han säger sig vara. Och han uppmanar dessutom till brott mot romersk lag. Det var bara romarna som slutligt kunde utfärda dödsdomar. Och frikänner han henne, ja, så uppmuntrar henne till brott mot judisk lag. Man kan riktigt se hur de skriftlärde gnuggar händerna inför det här raffinerade komplotten som de lyckats koka ihop. Hur ska han ta sig ur det här? Och det är några saker i den här texten som jag tycker är extra intressanta och som jag lite stannar för i de här tankarna. Det är Jesu hantering av den här situationen. Hans pedagogik, hans sätt att handla. Han inleder först med att vara tyst och böjer sig ner och skriver i sanden. Många har funderat över vad han skriver. Om han nu skriver något överhuvudtaget, något begripligt. Det finns olika teorier om det. Jag tänker att Jesus skapar en dramaturgi med att skriva i sanden och ge lite eftertänksamhet åt hela den här situationen. Med sitt kroppsspråk så skapar han en laddning som ytterligare bygger upp dramatiken till att vad ska han säga nu? Hur ska han reagera? Och vad ska han göra? Och jag måste ju säga att jag imponeras av den här pedagogiken. Av Jesu intellektuella förmåga att läsa av de skriftlärda syften och genomskåda deras motiv. Och när sedan de skriftlärda envisat med att komma tillbaka till sin fråga så levererar väl Jesus en av världshistoriens främsta och mest effektiva one-liners. Den av er som är utan synd kastar första stenen. Alltså likt en vig katt så glider han ur deras grepp och fälla. Det är som en slags gudomlig judo där all den kraft som har riktats mot kvinnan och ytterst mot Jesus nu istället med full kraft drabbar de skriftlärda själva. Ni vet i sporten judo, jag har inte så jättemycket egen erfarenhet av det, men jag förstår att det går bland annat ut på att utnyttja kraften i motståndarens attack för att själv kunna göra en motattack. Och här skulle man kunna jämföra också Jesu korsfästelse och hela den processen. Som en, bara en liten utvikning. Ondskan tror att den har utverkat ett vinnande slag genom att korsfästa och döda Jesus. I själva verket är det på det sättet som ondskan förlorar hela sin makt. Och det istället blir Guds slutgiltiga seger. Men i den här berättelsen nu så blir frågan om synd och skuld. Den studsar nu tillbaka på de här männens liv som står där. Och de undkommer inte den drabbande frågan. Nu helt plötsligt riktas udden i anklagelsen direkt mot dem. Och jag tänker att i ett ögonblick så börjar deras liv spela revy framför deras ögon. Vad har jag gjort i mitt liv? Hur har jag levt? Vilka synder bär jag på? Vem vet, kanske dessa män också hade erfarenhet av otrohet med en annan kvinna. Och när eftertänksamhetens kranka blekhet sänker sig över dem så övergår deras elaka och ondskefulla list istället till att bli en eftertanke och en mycket allvarlig fråga. En anklagelse mot dem själva. Så medan Jesus fortsätter att sitta på huk och skriva i sanden så vandrar de bort. En efter en och i åldersordning. Kanske är det så att erfarenheten och ärligheten hos de äldre gör att deras insikt om sitt tillstånd infänner sig lite snabbare. De yngre kanske har lite längre till att våga se sitt liv och sina egna synder i ögonen. Men till slut lämnar de allihopa och endast Jesus och kvinnan är kvar. Deras plan för att få något att anklaga Jesus för har misslyckats. Det har fallit platt och istället blivit en anklagelse mot dem själva. Och nu är det som att den här berättelsen går in i en liten akt 2. Jesus och kvinnan är ensamma kvar. Och direkt när de här männen har kommit tidigare fram med kvinnan så böjer han sig ner. Och här säger det lite av det andra jag tänker på i den här texten som slående Jesu attityd. Han böjer sig ner. Jag tänker att det är slående för den här berättelsen och för Jesu attityd i stort. Jag antar att kvinnan släpas till platsen mer eller mindre med våld och kastas ner på marken framför Jesus. Hon är ju bara en simpel kvinna som har ertappats med ett otrohetsbrott. Notera då att Jesus böjer sig ner till kvinnans nivå. Kanske är det endast därför som han skriver i sanden. Men han visar med sitt kroppsspråk att han möter kvinnan som en medmänniska på hennes nivå och inte som ett objekt. När männen nu har gått så blir den här konversationen endast mellan Jesus och kvinnan. Och då säger Jesus, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Och det känns som att Jesus säger det här lite nästan med glimten i ögat, nästan lite full av skratt. Att liksom, va? Hur gick det här? Men ändå i en förlåtande ton. Och texten säger också att Jesus såg upp. Och man kan tolka det som att Jesus inte bara möter kvinnan på hennes nivå. Han har gått ännu djupare. Så när han säger repliken, inte heller jag dömer dig, så kommer orden underifrån och inte uppifrån. Också ett tydligt tecken på Jesu attityd mot kvinnan. Och när Gud möter oss människor med all vår synd så möter han oss på vår nivå och han kommer alltid underifrån. Jesus har alltid gått till tillvarons lägsta punkt, säger Ylva Eggehorn i någon av sina texter. Och han gick så långt ned som till dödsriket för att rädda sin skapelse. Och man anar ju Jesu förlåtelse i orden, har ingen dömt dig? Och man anar ju kvinnans bekännelse i, nej, ingen, Herre. Och det Jesus gör då är att han förlöser kvinnan. Han ger henne hennes förlåtelse, han ger henne hennes frihet och han ger henne ett bemyndigande. Med de avslutande orden från Jesus är, som är, synda inte mer. Tvärt emot vad vi ofta gör, som ofta börjar med förmaningen och anklagelsen när vi möter människor. Jesus börjar med nåden och kommer med förmaningen till allra, allra sist. Och det finns en livgivande uppmuntran i den här förmaningen. Det är som att Jesu budskap till kvinnan är, det finns ett annat sätt för dig att leva ditt liv. Ett liv med en god gränssättning, där du inte riskerar att bli trampad på eller utnyttjad. Han ger kvinnan både kraft och myndighet och uppmuntran att gå vidare i sitt liv. Och det är slående hur tydlig denna attityd är hos Jesus i stort och hur han bemöter människor i hela Nya testamentet. Den är Jesus som är den enda som faktiskt kan fälla domen. Den enda som levt ett helt och sammanhållet liv och ett liv oförstört av syndens skada. Han dömer inte. Och Johannes påpekar i introduktionen till sitt evangelium att Gud sände inte sin son till världen för att döma den, utan för att rädda den. Så ofta vi glömmer bort det. Därför uppmanas vi på flera ställen i Nya testamentet, döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Jesus ger alltid möjlighet till att börja om. Hans bemötande mot kvinnan och mot oss innehåller alltid ett framtidshopp, men också en uppmuntran till att vara rädda om sitt och våra liv och att kunna våga sätta gränser för det, för vår egen och andras skull. Jag tänker att kvinnan, hon går från den här händelsen både med en förlåten själ och en förlåten kropp, men också med en uppmuntran och en förmaning att våga leva ett annat liv. Det är som att Jesus säger till henne, du är mer värd än detta. Förnedra dig inte mer. Våga säg nej. Den här berättelsen är som sagt en av de starkaste, tycker jag, Jesus berättelserna i hela Nya testamentet. Och Jesu bemötande av kvinnor i Nya testamentet generellt är ju en uppfordrande läsning till oss. Vi kan tänka på Jesus och den samaritiska kvinnan vid Sykarsbrunnen. Hur Jesus möter Maria som sätter sig ner vid hans fötter, någonting som normalt bara män får göra. Hans vänskap och hans hantering av Maria och Marta. Vi kan tänka på kvinnorna vid graven som egentligen inte är värda att vara vittnesbärare, men som blir de första som vittnar om hans uppståndelse. Och om Jesus hade den här attityden redan i det patriarkala samhället, hur mycket tillämpbart är det inte idag? Författaren och prästen Richard Rohr säger något annat, att Jesus var en kvinna i en mans kropp. Och det kan vara lite ligga en hel del i det. Jesus var den fulla inkarnationen. Han bär skapelsen i dess fullhet där både kvinnligt och manligt ryms. Den här texten är därför både en inspiration och en uppmaning till att fortsätta leva med Jesu attityd och bemötande av våra medmänniskor också för oss. Att våga möta våra medmänniskor med nåd. Att stå upp för barmhärtighet när det ropas på hårdare straff. Och att se att ingen människa är bara en syndare. Alla människor är så mycket mer och har ett oändligt värde. Och det, tänker jag, är det mest sanna lärjungaskap som vi kan göra. Att om Guds son bemöter människor på det här sättet, inte minst de som har blivit utnyttjade, nedtrampade och sargade, då bör vi följa och göra likadant. Det visar den här berättelsen på. Låt oss be.